Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för den stora nåden att du vill tala till oss. Att du lyssnar till våra böner. Att du längtar efter vår lovsång. Vi ber dig att denna gudstjänsten ska få bli till ditt namns ära och till vår själs uppbyggelse och närmande till dig. I Jesu namn. Amen. Herren är i sitt heliga tempel, hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och be om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Kriste, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Här åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. Allsmäktige, evige Gud, du som gav oss en förebild i ödmjukhet när du lät din son bli människa och lida korsets död, lär oss genom hans tålamod lydnad för din vilja, så att vi får del i hans uppståndelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så höra palmsöndagens gammaltestamentliga läsning, som är hämtad från andra Moseboken 13. Mose sade till folket: i 7 dagar ska du äta osyrat bröd, och på 7:e dagen ska en Herrens högtid firas. Under de 7 dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man då se hos dig, och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet. På den dagen ska du förklara för din son: detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Det ska för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna, att Herrens undervisning ska vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Hör också Herrens ord i dagens epistel, som är hämtad från Filipperbrevet 2. Och det återfinner vi på första årgången. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det 12:e kapitlet. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga? Det sade han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: låt henne vara. Hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där. Och de kom dit, inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus, som han hade uppväckt från de döda. Då beslöt översteprästerna att döda också Lazarus, ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, så som det står skrivet: frukta inte, du Sions dotter, se, din konung kommer, ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta från början. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Vad var det du, Kristus? Låt oss så tillsammans bekänna vår heliga och apostoliska tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. I Guds faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss bedja. Ge oss ditt milda, ditt ödmjuka sinne. Hjälp att vår sköld vi i ditt saktmod finner. Att till din likhet närmare vi hinner. Jesus, vår Herre. Amen. Dagens predikotext för årgång 2, det är Lukas 19. Och det heliga orden lyder så. Sedan Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Oljeberget. Sände han iväg två av sina lärjungar och sade: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står där bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni löser det ska ni svara: Herren behöver det. De som var utsända begav sig iväg och fann att det var som han hade sagt dem. Och de löste fölet. Då frågade de som ägde det: varför löser ni fölet? De svarade: Herren behöver det. Och de ledde det till Jesus och lade sina mantlar på det och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Amen. Jesaja skriver: den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Må han träda fram tillsammans med mig. Vem är min motpart? Låt honom komma hit. Se, Herren kommer att hjälpa mig. Vem vill då döma mig skyldig? Jesaja kapitel 50. Dessa segervissa ord fångar något av glädjen över att Jesus närmar sig. Orden från Jesaja pekar fram mot vårt hopp om att i Kristus bli färdiga för att möta vår skapare. Orden besvarar frälsningsavgörande frågor. Hur vet jag att jag inte kommer på skam en dag då jag ska få göra räkenskap för mitt liv? Hur ska jag kunna bestå inför honom som ser rakt igenom mig och vet allt? Och vad ska jag svara när åklagaren Satan radar upp allt som jag gjort mig skyldig till? Jo, svaret finns i namnet Jesus. Han kunde nämligen säga till alla sina fiender: vem av er kan överbevisa mig om synd? Gud har godtagit Kristi försoning och gottgörelse i mänsklighetens ställe. Och han är nöjd med lösen. Jesus har berättat en fullkomlig rättfärdighet och frälsning. Därför blir var och en som sätter tro till honom förlåten och upptagen i Guds rike. Det är ljuset av Jesu frälsaruppdrag vi ska förstå glädjescenerna i dagens text. Jesus fick en frälsares mottagning. Han blev mottagen och besjungen som Herrens utvalde konung. Glädjen kring Jesus, som på en åsna red fram över utlagda mantlar och palmkvistar, vittnar om stora förväntningar som låg i luften. Det fanns anledning till detta. Något avgörande i världshistorien skulle hända. Även om få förstod allt då. Med palmsöndagen tar stilla veckan sin början. Veckan som förbereder den efterlängtade påskhögtiden, då vi får fördjupa oss i vad det betyder att Guds egen son lidit, dött och uppstått för vår skull. Och som inledning på denna kyrkoårets största helg så ska vi alltså stanna inför konungens ankomst. Det första är att konungens ankomst blir prisad. Konungens ankomst blir prisad. Jesus gick i ett pilgrimståg som var på väg upp mot påskhögtiden i Jerusalems tempel. Man hade gått genom Juda öken. Och när man nu närmar sig bebyggelse och byar ber Jesus sina lärjungar hämta en åsna. En liten bit framför honom så att säga. Och som Guds son kunde han förutse var den fanns och vad ägarna behövde höra för att de skulle förstå att deras åsna behövdes av Herren själv. Han ville rida den sista biten till Jerusalem så som profeten Zakaria en gång förutsagt att Sions kung skulle komma. Folket förstår honom och de breder ut sina mantlar. Man lägger bara ut sina mantlar på marken när konungen kommer. Liksom man i vår tid lägger fram röda mattan vid statsbesök. Och palmkvistarna, de är messianska symboler. Av palmkvistar kommer denna söndags namn. Deras innebörd skulle även kunnat ge dagen messiasdagen. När följet når krönet av oljeberget öppnar sig utsikten över den heliga staden. För pilgrimerna är detta förstås en stor sak. Man kommer liksom över berget och så över krönet så ser man liksom staden med templet där uppe på berget. En väldig syn. Och då brister jublet löst. Än idag vittnar vallfärdssångerna i Saltaren om förväntningarna och glädjen som brukade prägla pilgrimernas färd till de stora högtiderna. Men denna gång var det också något annat. Förväntningarna var på sin höjdpunkt. Man hade upplevt så mycket genom Jesus som visade att Gud sett till sitt folk. Man ville prisa Herren för alla de mäktiga gärningar man fått se. Och man prisade profeten som nu red ner mot Kidrondalen för att dra in i Jerusalem. Man vågade säga vad man hoppades. Att han verkligen var konungen som skulle förlossa Israel. Med profetisk ingivelse var det också någon som utbrast frid i himmelen och ära i höjden. Friden, eller på hebreiska shalom, var för juden Guds goda avsikt med sin skapelse och alla välsignelser som han skänker genom den. Juden var van vid att välsigna Herren för hans höghet och majestät, lika mycket som för hans goda gåvor. Men Gud var dem närmare än de kunde fatta. Det var Guds son som satt på åsnan. Friden och härligheten är något som hör till Guds väsen. Jesus kom med en varaktig himmelsk frid. Och därmed kommer vi över till det andra idag. Konungens ankomst blev missförstådd. Konungens ankomst blev missförstådd. Med tanke på att Jesus denna påskhögtid skulle lägga grunden för människans frid med Gud var det nog främmande för många. Särskilt för fariseerna som reagerade negativt på blotta tanken att han skulle vara messias. Här gav man ju denne rabbi en hyllning som om han vore Israels räddare. Det var nog att leka med elden. Mot bakgrund av zeloternas upproriska messias förväntningar. Hur kunde Jesus tillåta att sådana stämningar fick mer ved på sin eld? Säkert tänkte fariseerna på detta sättet. Eftersom de inte var intresserade av ett befrielsekrig mot romarna. Det fanns många falska bilder som människorna hade gjort sig om den kommande messias. En del tolkade honom rent politiskt. Som en framgångsrik härförare för att återskapa Israel som ett oberoende rike och en regional stormakt. Andra såg honom bara som en andlig ledare, men inte som Guds offerlamm som offras till syndernas förlåtelse. Istället för att människan själv ska behöva lida det straff som hennes gärningar är värda. På samma sätt så finns falska gudsbilder i vår tid som formas efter människors eget tycke och smak. Men Jesus, som visste vad hans uppdrag var och hur påskhögtiden skulle sluta, såg folkets glädjerop på ett annat sätt. Han förstod djupet i de förutsägelser som finns i Gamla testamentet. Han förstod deras vidsträckta betydelse. Han visste visserligen att de flesta som nu lovsjung honom om några dagar skulle komma att ropa korsfäst, korsfäst. Men ännu var inte den stunden inne. Nu lät han folkets lovsång få förkunna verkligheten, nämligen att Israels konung, människornas frälsare, red in i Sion. Jesus gav nämligen fariserna ett svar som visade att denna lovsång var Guds mening, en del i hans plan. Har Herren sagt något eller bestämt något, då finns det inget eller ingen som kan hindra honom. Lärjungarna skulle inte tystas ner. Om de teg skulle stenarna ropa. Jesus sa: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Och detta har vi också fått se tillämpat i olika sammanhang, både i den allmänna historien och i enskilda människors väg till tro. Det finns ju till exempel en slags censur i vårt land där man i skola och media vill förneka eller osynliggöra kristendomen. Man vill ju osynliggöra den kristendom som finns i vårt land idag, men också den majoritetsposition som kristendomen har haft tidigare i vårt lands historia. Och även om kyrkorna är tomma så finns det också en annan sida av det. Och det är att dessa stenar ropar. Det är en slags förkunnelse. Att vårt eget kött och blod, de gick i kyrkan på söndagarna. Generationerna före oss. Men nu, liksom då på Jesu tid, så är det av evighetsvikt att varje enskild människa rätt förstår och tar emot den törnkrönte konungen i sitt hjärta. Och därmed kommer vi över till det tredje och sista idag. Konungens ankomst måste få bli en ankomst i varje människas hjärta. Fariserna fick tolka Jesu ord om att stenarna ska tala bäst de kunde. Kanske hade Jesus menat att om Jerusalem inte tog emot sin Messias, så skulle ruinerna efter den förstörda staden vittna om vem man förkastat. I varje fall menade han att det var något oerhört som skedde om Israel förkastade honom. De skulle inte bara tidvis få uppleva Guds frånvaro, men också gå miste om det himmelska Kanan. Hebreerna hade fått löfte om det jordiska Kanan och om den framtida Messias. Men som så ofta är med oss människor var det lättare att ta till sig de löften som gäller Guds välsignelse i denna världen. Herrens förbund är ett evigt förbund och han sviker aldrig sina löften. Ja, det är sant. Guds egendomsfolk ska få bo i det land som Herren visade Abraham. Ja, det är också sant. Vi ser det i vår tid. Men han hade ju lovat dem mycket mer. Genom Herrens lidande tjänare, Messias, skulle också människans alla synder försonas. Alltså vårt största problem skulle åtgärdas. Jesus säger i Johannes 3, liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Genom Jesus så får även juden del i det himmelska Kanan. Det finns ingen annan väg. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Det finns alltså två diken här. Det ena diket säger att Gud inte längre håller sina löften om det jordiska Kanan till israeliterna. Vilket så att säga är ett dike. Man kör av vägen. Det blir falsk lära. Och så har vi det andra diket där man säger att judarna inte skulle behöva Jesus. Och det blir också ett falskt påstående. Obibliskt. Hur är det med de nominellt kristna folken idag? Genom dopet så har vi inumpats på Guds träd och blivit Guds folk. Men lika lite som det hjälpte judarna att de var omskurna och upptagna i Guds eget folk, hjälper det en döpt människa om hon är medlem i kyrkan men inte tar emot Jesus i sitt hjärta. Hur tror du att du ska komma till det himmelska Jerusalem om du inte går på den väg som Jesus anvisar? Hur ska du kunna skilja mellan gott och ont om du inte håller dig till den bibliska sanningen i allt? Eller vad du fyller ditt inre med? Vi som kristna kallas i Nya testamentet som den helige andes tempel. Men om vi tänker på att i tv till exempel, när det skildras mänsklig intimitet, så finns det undersökningar som har visat att till 99% så rör det sig om utomäktenskapliga relationer. Och det framställs som den som det som gör människan mest lycklig och så vidare. Och hon ska passa på och så vidare. Och är det då Guds bästa för dig att använda dig själv som en soptunna? I ett företag så brukar man tala om att det som är våran input, det är det som blir våran output. Alltså det som vi stoppar in, det är också det som kommer ut sen. Har vi bra reservdelar till exempel till en bil och sätter in i den, ja då blir det bra kvalitet på den bilen som kommer ut sen. Och tvärtom. Är det Guds ord som du fyller dig själv med, som du lyssnar på? Finns det renheten där? Eller är det annat som liksom får dominera? Då ska du inte bli självförvånad om du blir påverkad också i dina tankar, ord och gärningar av det onda som trycks ner i halsen på dig. Och väl tydligt så tycker jag att detta blev för mig på det årets Melodifestival. När de till och med hade en låt som var en sån här en svordom i. Det kändes som att den stygge var närvarande. På något sätt. Så även sådana oskyldiga program kan bli förstörda i vår tid. Och sen kan du också fråga dig, hur ska du kunna skilja mellan gott och ont om du inte är noga med Guds ord varje vecka? Hur ska du kunna bestå i domen om din tro bara var åsikter men aldrig omsattes i levande efterföljelse? Man måste ju ta emot det eviga livet Kristus ger redan här i tiden för att få äga det i evigheten. Vilken nåd är det inte därför att vi nu i veckan får stanna upp inför det allra viktigaste i livet? Nu vill mästaren tala till sina lärjungar om den väg han fick vandra för deras frälsnings skull. Vägen till Golgata kunde bara Jesus vandra. Ingen annan än Guds son kunde betala det pris som vår synd kostar. Han vill därför i anden ta med oss och visa oss vad som hände honom denna sista vecka före uppståndelsen. Genom ordet så får vi följa vår frälsare, hur han får lida då världen attackerar honom på alla sidor med all sin demoniska ondska. Han skulle möta hat och kränkningar. Han skulle anklagas som kriminell, förhöras och dömas till döden. Han skulle hånas och uppfylla profetian i Saltaren där hans händer och fötter genomborras. Stilla veckan var en förödmjukelsens tid för vår frälsare. Men den är en nådetid för oss. När Kristus målas för våra ögon verkar den helige ande med sitt ord. Han tände tron på honom som i sitt lidande och sin död visade yttersta av alla bevis för sin kärlek till oss syndare. Korset visar både att Guds vrede över synden måste få sina följder och att Guds kärlek till de människor han skapat är så stor att han sänder sin egen son att lida i deras ställe. Vill du lära känna vilken underbar frälsare du har? Vill du fördjupas och befästas i tron på honom? Ta då vara på de nådetillfällen som ges genom gudstjänster och möjligheter att läsa i Bibeln. Särskilt nära kommer han sina lärjungar på skärtorsdagen. Då kommer han till dig i den heliga nattvarden. Där räcker han dig de välsignade frukterna av sitt lidande och av sin död. I brödet får du ta emot den kropp som blev genomborrad. I vinet det blod som rann för dina synders skull. Det är en ovärderlig hjälp för människan som kämpar med sitt syndafördärv att ofta bli påmind om Jesu död konkret. Inför varje nattvardsgång blir jag påmind om att jag måste lämna synden, otron och begäret bakom mig. Samtidigt får jag läkedom för alla de sår som mina fel orsakat. Jag får ta emot villkorslösa löften om att Jesus burit allt för mig. Tvivla därför inte på Guds godhet och att han verkligen vill ge dig allt det som hans son så dyrt skaffat dig. Nämligen syndernas förlåtelse. Ett gott samvete och delaktighet i det eviga livet. Dessa löften och gåvor är störst av allt. Vilken glädje det är för att få se fram emot den dagen då den stora vida flocken av Herrens trogna tillsammans sjunger: välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Denna veckan, i måndags, så hade jag passionsgudstjänst i södra Bohuslän, i Kungälv. Närmare bestämt i Ytterby. Vi har ju haft en studiecirkel där nu i ett par tre år. Men nu var det alltså dags att ha den första gudstjänsten. Så vi har haft den nu. Och det återstår att se om det blir en fortsättning. Men människorna som samlas där är ju mycket intresserade av att få ett rätt Guds ord. Det är ju de som har tagit initiativ till det hela. Jag önskat att vi ska komma ner och predika där. Så vi får se hur det utvecklas. Men det behöver förbön. Och därför så vill jag lägga det till, på era hjärtan. Att be för den saken. Till sist. Tack kära Jesus. För att du gick den svåra vägen för våra synders skull. För att vi skulle kunna få dela evigheten med dig. Hjälp oss att kasta ankaret på andra sidan döden. På evighetens strand. Hjälp oss att ha evigheten som vårt primära fokus. Genom hela livet tills vi drar vårt sista andetag. Amen. Evige allsmäktige Gud, förbarma dig över oss. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige ande, förbarma dig över oss, var oss nådig, hjälp oss till det här. För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden, bevara oss milda.
Herre Gud.
Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Vars milde Herre Gud, att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt ditt onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.